Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Jag står i vår poddstudio på redaktionen på Järvaldsgatan tillsammans med Anna Fägersten på Charge Amps. Och du ska få berätta mer om vad det här är för spännande företag. Att jag säger Charge Amps, då kanske alla förstår att det kommer handla mycket om elbilar och kanske allra mest om laddning. Men berätta lite grann om ert företag kort, vilka ni är och hur länge ni har funnits.
Vi är ett svenskt tillverkande bolag av laddteknik till elbilar. Vi har funnits med sedan 2012 och är idag ett globalt bolag. Vi har tillverkning i Sverige och vi gör alltså eftermarknadsprodukter till elbilar och plug-in hybrider.
Man kan säga att ni gör, utvecklar och säljer det som sitter mellan elbilen och elskåpet.
Exakt, det är den kabel som bilen ska laddas med, vare sig det är från kabel från box eller från bil till vägg.
Spännande då. Och ni som har provat på elbilar eller ni som har funderingar på att skaffa en elbil har nog ganska snabbt kommit till den här frågeställningen. Hur ska den här bilen laddas? Och jag hoppas att vi ska kunna rätta ut ett och annat runt det här och ge lite konkreta tips. För jag vet att det är väldigt många som är nyfikna på elbilar och laddhybrider och vill försöka köpa en sån här bil inom en ganska nära framtid. Men jag tänkte, jag har gjort några frågor som du har förberett svar på här och ska försöka vara lite konkret också, för det är ganska lätt att det blir svårt att ta till sig alla de här olika tekniska sakerna. Men om vi börjar med en privatperson i Sverige som bor i en villa då och vill köpa en laddbar bil, det kan ju vara en tjänstebil eller privatköp. Vad tycker du är det viktigaste man ska tänka på då, för om vi bortser från själva bilköpet?
Ja, som villägare så skulle jag satsa på en bra laddbox. Gärna en som inte är bunden till ett energibolag. En laddbox ska alltid installeras av en behörig installatör. Och med det gjort så får du samtidigt ett kvitto på att allt ser bra ut bakom väggen. Idag så har regeringen offentliggjort sitt budgetförslag för 2018. Där kan man bland annat läsa att det ladda hemmastöd som till exempel branschorganisationen PowerCircuit har lobbat för blir verklighet. Utformningen är inte riktigt klar ännu, men mycket tyder på att det blir en laddcheck på 5000 kronor som införs. Och bakgrunden till detta är att man har noterat att laddning hemma i villor i stor utsträckning sker i vanliga hushållsuttag. Och det verkar vara svårt att få acceptanser från kunderna att investera i den hårdvara som krävs för att det ska vara tryggt men också framtidssäkrad laddning. Och det man menar då, det är en mod 3 typ 2 box, en fast installation. Och skälen till det här, det är många, bland annat så majoriteten av bilförsäljarna inkluderar inte laddbox idag vid köpet av bil. Kunden får ingen eller bristfällig information om fördelarna med laddbox. Hårdvaran är fortfarande dyr, ungefär 10 000 inklusive installation. Men sen så finns det också från kunden en motvilja att göra en privat investering för att ladda företagets bil. För fortfarande är det ju som så att en stor andel är fortfarande tjänstebilar och förmånsbilar. Så att den bärande idén med laddchecken är att man som privatperson får en ekonomisk stimulans i att investera i en säker utrustning för hemmaladdning.
Och det ska alltså bli 5000 kronor billigare.
Ja, precis.
Med regeringens förslag. Är det här från 1 januari då?
Så jag skulle tro att det här gäller från 1 juni nästa år.
Okej. Och det blir någon slags ansöksförfarande man får.
Precis,
lämna in
för det här
ansökan.
Är en grupp som idag inte kan söka pengar via Naturvårdsverket och Klimatklivet. Där är det företag och bostadsrättsföreningar som idag kan söka bidrag på installation och hårdvara.
Okej, ja, då är det alltså, blir det alltså enklare att installera en laddbox hemma och man ska ha den här för att det ska vara säkert att ladda, det ska vara bättre laddning kan man säga.
Återigen, elbilsladdning, det blir alldeles säkrare än det du har bakom väggen. Skit in, skit ut. Så att en laddbox borgar för att det är säkert installerat.
Om den här personen då bor i en bostadsrätt i Sverige och har parkeringsplats utomhus, det finns ju faktiskt ganska många som har den lösningen. Hur ska de göra då? Hur ska de kunna få el till sin bil?
Ja, men det är samma här. En ordentlig laddbox. Men här vill jag gärna se en box med fler funktioner. Eftersom det oftast är fler personer som ska ladda. Antingen att man delar box. Eller om man vill ha flera boxar installerade. Utomhus eller inomhus spelar egentligen sällan någon roll. Här är det egentligen bara viktigt att man köper in en laddbox som tål väder och vind. Håll utkik efter hög IP-klassning. Boxen ska klara det nordiska klimatet och bör därför vara nästintill vattentät. När det gäller installationer i garage med många laddstationer så är ju de sällan dimensionerade för att klara laddning av flera elbilar samtidigt. Därför att då blir effektuttaget för högt. Dessa garage behöver en lastbalanseringslösning och det här innebär förenklat att man jobbar med fastighetens befintliga kapacitet och att lasten fördelas över dygnet. Det som kommer att stå i fokus framöver när det gäller elbilsladdning, det är redovisning både till arbetsgivare och till Skatteverket. Så att investera i en laddbox där man kan se förbrukningen av el, det kommer att vara ett måste framöver.
För man kan tänka sig att det här blir då förmånsbeskattat eventuellt om det är gratis då. Det är ju som att få gratis bensin.
Ja, det blir jättekonstigt.
Eller någon annan.
Och man vill göra rätt för sig.
Ja. Och det är väl, ni har väl lite kontakt med bostadsrättsföreningar misstänker och de borde också vara måna om att det ska gå att betala individuellt.
Precis, och det är ju få saker som ligger så högt upp på dagordningen i en BRF som just rättvisefrågan. Man vill kunna göra rätt för sig.
Jag vill inte betala för grannens bränsle till bilen.
Liksom. Nej, precis.
Nej, det kan jag tänka mig att det kan vara många heta diskussioner. Men du är ju i sin linda kan man säga fortfarande med elbilar, men det här kommer ju vara en större fråga när det blir fler i garagen som vill ladda sin bil. Liksom. Jag kan tänka mig, hittills har det varit så här, ja, det står en av 100 som drar någon skarvsladd och laddar lite då, det märks inte. Men om det blir 75 av 100 så börjar det märkas. Då har vi egentligen svarat även på nästa här, det var ju då om man bor i bostadsrättsförening och har garageplats, alltså inomhus i. Det är ju ganska vanligt här i Stockholm. Om vi går över då till att ladda, om vi säger att vi klarat av punkt 1, 2, 3. Vi fixar att ladda hemma vår elbil i en bra laddbox då. Men hur ser det ut på publika laddplatser? Alltså när Max eller McDonalds sätter en laddstolp utanför på sin parkering eller något köpcenter har några. Och på Arlanda är det ju vanligt nu med laddning, liksom.
Det finns idag massor av bra lösningar. 3 500 publika laddplatser i Sverige och de ligger ju precis där du säger. Det är flygplatser, långtidsparkeringar och annat. Och här i Stockholm så har bland annat Vattenfall ett projekt med laddgator som är jätteuppskattat utav de som inte har ett garage att parkera sin bil i. Och det där tror jag att vi kommer att se mer utav.
Ja.
Då slipper vi också se skarvsladdar och annat.
De är ju ibland bra. Jag har ju sett exempel på dels att det står andra bilar för de här stolparna som man inte kommer åt. Och vi testade en elbil eller en laddhybrid här i Stockholm och då stannade vi till vid ett matställe som hade just en stolpe, men den var liksom omkullkörd och ja, det är inte alltid som de tar som hand de här stolparna, men det är ju ett annat problem. Nästa problem då för den som kör elbil och laddhybrid, det är ju om man vill ladda ut med de större vägarna när man ska åka till fjällen på semester eller till sommarstugan. Det här pratar man ju om till och från om att det är ett stort problem. Men är det någon som vet egentligen hur många sådana här snabbladdare som skulle behövas per elbil? Alltså vet man liksom, ja, den här Tesla-ägaren, hans snabbladdar så här många gånger?
Så här, EU har ju ett nyckeltal som de kallar för CPEV, vilket står för Charging Points per Electric Vehicle. Det handlar alltså om antalet laddpunkter per laddbar bil. Och deras rekommendation är att detta nyckeltalet ska vara 0,10, alltså en laddpunkt per 10 laddbara bilar. Och idag så ligger vi faktiskt på den siffran redan idag. Men till 2030, då vi enligt prognosen har 1 miljon laddbara bilar i Sverige, då behöver vi alltså 100 000 laddpunkter om vi ska fortsätta hålla samma nyckeltal. Mm. Och där kommer vi ha en utmaning.
Det känns som att det behövs en snabb utbyggnad. Men 1 miljon, vilket årtal sa du, 2030?
2030.
Är det inte lågt räknat? Eller? Jag tror kanske att det blir fler.
Det hoppas jag också.
För vi har någonstans drygt 4 miljoner bilar i Sverige, va? Fyra.
Men idag totalt, så har vi inte ens 40 000 laddbara fordon. Nej. Som rullar på gatorna idag. Så att vi har en bit kvar. Mm.
Om man då går in på det ni pysslar med, laddboxar och kablar. Man får ju, när man köper en elbil eller en laddhybrid, så får man ju med en kabel. Varför ska man ha en till då? Eller vad är det som skiljer på eran eller era konkurrenter jämfört med Volvo eller Mitsubishi?
Precis som du säger, man får ju med en kabel till sin elbil när man hämtar ut sin bil. Men här märker ju vi att det dröjer ju inte lång tid innan man som elbilsägare kommer på att oj, den här kommer jag inte långt med, det här räcker ju inte. Ofta så får man ju bara med en kabel som du kan ladda på vanliga hushållsuttag i, med oftast bara 10 ampere. Vi identifierade ganska tidigt att man vill kunna ladda egentligen lite överallt, och framförallt med plug-in-hybriderna med så litet batteri. Det tar ju slut ganska fort. Då vill man kunna ladda både på 16 ampere om man har tillgång till det, eller framförallt på 6 ampere. Om man till exempel är ute på vischan och man har ingen aning om vad som är i uttaget. Så det vi har gjort, och det som är mest synbart på våra produkter jämfört med de originalkablar som följer med bilen, det är just den teknikbox som sitter på kabeln. Den har vi lyckats göra en tredjedel så stor, och därmed så blir ju också kabeln mycket enklare att hantera i vardagen. En annan viktig skillnad är att vi har tagit fram en kabel med helt justerbar ström. Du kan ladda den lika väl på 7 eller 8 eller 9 ampere som 12, 13, 14 upp till 16. Så att det handlar mer om att det är frihet.
Alltså om man då tar den kabeln som man får med sin Volvo, den kanske inte funkar när det kommer till sommarsugan?
Nej, för har du bara ett uttag som du kan få ut 6 ampere. Så,
det är det vanliga, ja, om man har i en lada.
Då kan du inte ladda din bil.
Ja, det är ju då eran funkar över vad man än har.
Precis.
I väggen liksom.
Yes.
Och den var också mindre, så det?
Den är mindre, smartare och faktiskt snyggare. Och vi har ju som enda bolag valt att på ett helt annat sätt krypa upp i knät på konsumenten och flörta. Vad vill man ha? Här har man investerat i en dyr laddbar bil. Självklart så ska man ha lite schyssta gadgets som matchar bilen.
Hur många är ni då som slåss på den här marknaden? Hur många konkurrenter har ni? För det finns ju några i alla fall. Jag vet inte riktigt skillnaden på vem som är bra på vad och så. Men...
Nej. Det finns jättemånga bra tillverkande företag av laddteknik i Sverige. Jag brukar alltid säga att vi är en utav tre. Och det här är ju också viktigt att man som konsument har lite koll på vad är det man köper in. För det här är en ny bransch. Många lycksökare söker sig till en ny bransch. Tror att det finns snabba pengar. Som konsument så ska man kika på att det här är en produkt som följer den standard som råder. Och det ska till exempel också vara CE-märkt. Självklara saker kan man tycka. Är det för billigt?
Ja, no, det av någon anledning. Nej, det kan jag tänka mig att ju fler el- och laddbara bilar som dyker upp, så fler vill ju sälja på oss saker till de här bilarna då, som vi tror att vi behöver.
Exakt.
Som vi kanske också behöver. Vad tycker du bromsar utvecklingen allra mest? Nu har vi precis hört då, i nya budgeten om den här pengen till laddboxen, och det kommer ju ett nytt fordonsskatteförslag 1 juli nästa år ska det börja, där ju el- och laddhybrider premieras framför fossilbilarna då. Så det händer ju saker i alla fall. Men tycker du att det skulle kunna gå ännu snabbare?
Jo, men det kan alltid gå ännu snabbare med allting såklart. Och alla i vår bransch och alla som jobbar med det här är ju ohyggligt otåliga för att det här ska gå så fort som möjligt, omställningen till fossilfritt. Det vi ser just nu, det är ju ett mellanår på bilsidan. I år och nästa år så händer det inte jättemycket. Det som är mest intressant framöver, det är ju nya Nissan Leaf till exempel. 2019 kommer det ju däremot att finnas fler modeller att välja på. Priset på bilarna kommer ju att sjunka, och då har ju också fler råd. Och just nu så är det ju mest tjänstebilar som rullar på vägarna. Så att vi behöver få ner priset så att även privatpersoner har råd att köpa. Och sen så är det ju också viktigt att infrastrukturen för laddning byggs ut. Och här är det otroligt viktigt att möjligheterna till laddning hemma och på jobbet blir bra. Och tack vare det statliga stödet, Klimatklivet, så finns det ju då möjlighet att söka bidrag för installation och hårdvara utav laddbox både hemma och på jobbet. Och det här vet vi också väl vid det här laget, att nästan all laddning sker ju där bilen står parkerad under flera timmar. Mm. Sen behöver vi också fler politiska incitament, och då gäller det framförallt inköp av bil. Sen är det ju många beteendefrågor som är viktiga i det här också. Utbildning. Idag är det jättemånga som kommer ut från bilhallen med en bensin- eller dieselbil, därför att bilsäljaren inte riktigt vågade kunde eller ville förklara fördelarna med ett laddbart fordon. Så där har man jättemycket att jobba med.
Ja, jag bevakar ju bilbranschen, och jag vet att de pratar i alla fall väl om kommande modeller hela tiden. Men man förstår ju också att deras affärsmodell måste förändras. För de tjänar fortfarande ganska mycket pengar på eftermarknaden av fossilbilarna. Service och oljebyte och sånt. Och det här kommer ju bli en helt annan affär säkert.
Precis.
Framöver. Många saker då som påverkar om vi kommer att köpa elbilar och laddbara bilar framöver. Vissa tillverkare pratar ju om induktiv laddning och laddgator, att man kör på en viss sträcka och då laddas bilen, eller man har en platta på garageuppfarten och så laddas den vägen. Mm. Så man inte behöver sladdar. Är det något som du tror kommer att hända? Alls, eller?
Ja, induktiv laddning, det finns ju redan, och fördelen med det här, det är ju att bilen laddas vid platser där fordonet ändå måste stanna, exempelvis vid rödljus eller ändå platser för bussar. Jag tror inte att vi kommer att se det här i någon större skala än på ett tag. Det är fortfarande lite för dyrt att rulla ut det här i stor skala.
Ja, jag har ju vetat att några tillverkare pratade mycket om det för några år sedan och har slutat prata om det, och andra fortsätter en stund till. Det pågår också en ganska stor debatt om batterierna. Hur de tillverkas, vilka ämnen som används och hur miljövänliga eller ovänliga själva batterierna är. Att både tillverka och ta hand om senare. Ni hör de frågorna också förstås. Finns det någon sanning där? Är de bra eller dåliga?
Ja, nej, men det är väl klart att det inte känns helt bra att det som batterierna innehåller kommer från konflikthärjade områden i Afrika. Men här får man skärpa till sig. Batteritillverkare måste redogöra och redovisa för hur de tillverkar det här. Det går framåt. Det går fort. Det är få områden som det forskas så mycket om på just nu som just batterier, batteritätheten. Så jag är övertygad om att det här kommer att lösas. Det måste lösas.
Vi kommer ju få en stor batterifabrik i Sverige.
Det kommer vi att få. Underbart.
Jag kommer inte ihåg när, vilket år skulle de börja bygga. Var det 19 också? Eller?
Ja, jag med det. Sen så är det ju som så att det här med fossilbilar kontra elbilar. Ja, när kommer vi att sälja fler elbilar än fossilbilar då? Ja, jag läste forskning från Bloomberg New Energy Finance. De visar att elbilarna kommer bli billigare än fossilbilarna redan 2025. Och det här handlar ju återigen då om batteripriset. Att det sjunker i snabb takt. En kostnadseffektiv massproduktion, självklart. Men samtidigt så ökar ju också kostnaden för bilar med bensin- och dieselmotorer. För de behöver ju allt mer dyra komponenter för sin avgasrening. Så här möts man ju någonstans, tänker jag.
Idag, om jag minns rätt nu, så är väl en el-Passat dubbelt så dyr som den billigaste bensin. Nej, inte Passat, Golf, förlåt. E-Golf är dubbelt så dyr som en bensin-Golf, ungefär. Men ja, 2025, jag skulle tro där också att det går snabbare.
Ja, jag hoppas det.
För att det är ju billigare att bygga elbilen.
Mm.
Och som du säger, de här nästa krav på rening på dieselbilar framförallt kommer ju ställa stora krav på.
Ja, det är ingen billig apparat på något sätt.
Det blir väldigt dyrt att bygga den dieselmotorn.
Mm.
Ja, 2025 ungefär samma pris då, eller kanske tidigare, och så är det 1 miljon. Just, vi skulle ha 1 miljon 2030.
Ja, i Sverige.
I Sverige, ja. Mm. Tror du att det går snabbare i Sverige jämfört med ett stort billand som Tyskland till exempel, där man nu pratar bara elbilar nästan?
Ja, men vi håller oss till Sverige. Så vad som är bra med Sverige, det är att vi har så goda förutsättningar att lyckas med det här. Vi har ju redan en infrastruktur satt i och med alla dessa motorvärmastolpar som är överallt. Och dessutom så har vi ett bra elnät. Och vi har dessutom ren el. Så här, jag tror och hoppas att vi blir ett skyltfönster mot världen.
Men tror du att de som köper en elbil, är de också brydda över var elen tillverkas och hur batterierna tillverkas?
Det är jag helt övertygad om. Alla som kör elbil eller alla som väljer aktivt att köpa ett laddbart fordon, alla är vi lite tekniknörd och lite miljömupp. Och jag tycker att jag ser att folk faktiskt tar beslutet att köra laddbart av rätt anledningar. Man vill bidra. Det handlar inte om förmåner och annat längre, utan man vill hjälpa till att göra rätt.
Mm. Du, man kan ju tycka då att energibolag är med på ett hörn, litet hörn här och där, och är med och installerar som Vattenfall och med sina laddgator och andra. Men oljebolagen då, de klassiska mackarna, är ju ganska passiva. Man ser ju inte att OKQ8 bygger laddstolpar vid sina mackar. Liksom. Varför tror du att det är så?
De kommer spela en jätteviktig roll i omställningen mot fossilfritt. Dels så har de ju världens bästa lägen på sina mackar. Och ChargeAmps ägs ju till viss del av OK. Så där har jag en viss insyn. Och de gör ett jättearbete nu med att också bidra i utvecklingen. Det handlar om hållbar mobilitet. Men sen är det ju som så att de stora bolagen är ju per definition trögrörliga. Men det betyder ju inte att de inte har förstått. Jag ser att de skaffar kunskap. De är på bollen. Ta laddguldet till exempel. Ett jättebra initiativ av bland annat Fortum, Charge and Drive. De drog igång den här tävlingen här i våras, och det handlade om Sveriges bästa elbilskommun. Man tävlade alltså om vilken kommun som ger de bästa förutsättningarna för elbilar och de bästa laddinfrastrukturen, men också den samlade stimulansen för att både äga och ladda och köra sin bil. Så att energibolagen är på. Gävle kommun vann, by the way.
Okay.
Och här skulle jag också faktiskt vilja på att lyfta fram alla dessa kommunala energibolag runt om i Sverige, från norr till söder, som gör ett jättejobb när det gäller omställningen till fossilfritt.
Men det är inte så att varje kommun köper bara elbilar än?
Inte än, men här så ser vi också en förändring. De som köper in stora fordonsflottor, de vill göra rätt. De vill köpa gas eller el.
Mm. Ja, nej, det kanske kommer mer när det finns också fler produkter att välja på. Det finns ju inte jättemånga olika. Det räcker att de har något specifikt krav så faller det kanske elbilen bort då.
Mm.
Det blir ju mycket delvis en konstig debatt här med elbilar eftersom man pratar om att så mycket om städerna. Att det här i Stockholm vi ska köra elbil och det skulle vara bra för miljön och det skulle inte släppa ut så mycket. Vi skulle ha bättre luft och bättre ljudnivå. Men här är det också kanske svårast att ladda bilen.
Mm.
Det är ju i förort och ute på landsbygd eller nära städerna. Där det egentligen passar som allra bäst att köra elbil.
Mm.
Sen har vi glesbygden då. Varje gång man skriver elbilar så får man ju alltid brev och människor som är jätteupprörda för att de säger att det här är bara någonting ni håller på med i Stockholm.
Mm.
Här måste vi ha en stor dieselbil för att vi ska ta oss fram och för att vi ska dra och för att vi har det som arbetsfordon. Vad ska vi... Det känns som att det blir en jätteklyfta här mellan stad och glesbygd.
Och det ska det inte behöva bli,
tänker jag. Och vanliga människor.
Nej, jag hoppas och tror att elbilen kommer bli ett självklart val även för glesbygdsbor. Och ett av problemen i till exempel Norrland, det är ju faktiskt att bensinmackar läggs ner. Det blir längre och längre att ta sig till en bensinstation. Och då kan jag undra vad det är för vits att ha en räckvidd på 80-100 mil med din dieselbil. När 10-20 mil kanske ännu mer måste användas till att hitta ett tankställe. Här blir ju elbilen ett jättekäckt alternativ faktiskt. Och den tankar man ju ändå när man är hemma. Men självklart så är det ju viktigt att infrastrukturen för semisnabb och snabb laddning byggs ut. Och här kan jag väl tycka att sätt en snabbladdare var 20 mil då. Det kan jag tycka är rimligt. Och det mappar väl ihop med de flesta bilars batteristorlek så som det ser ut just nu.
Ja, sen får vi hoppas att biltillverkarna och batteritillverkarna löser den här kylan. Att de är lika bra i kyla som i värme.
De här batterierna. Där har de lite att fundera på.
Ja, spännande då. Då har vi rätt ut, hoppas jag, en hel del frågetecken runt laddbara bilar. Vad kör du själv för bil just nu?
Jag kör en Mitsubishi Outlander, plug-in hybrid. Och jag har faktiskt de senaste veckorna åkt omkring med 3 liter bensin. Och jag vägrar tanka.
Jag vet inte om du hittade någon laddplats här utanför vårat...
Jag gjorde faktiskt inte det.
Nej, det var nog inte. Vi har nog inte jättemånga laddplatser på...
Men på den kommer jag upp till 5 mil. Och så länge jag är hyggligt lugn på gaspedalen så... Vintertid brukar jag ligga på strax över 3 mil, men med sommardäck och lite lugn körning och inte allt för kallt ute så ligger jag på 4,5-5 mil. Det räcker i min vardag fram och tillbaka, jobb och skola och sådär.
Mm, jag har testat den också, den går riktigt bra.
Underbar bil.
Är det bra komfort. Bra då, du ska ha tack så mycket för att du ville komma hit och rätta ut de här frågetecknen.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.